Då var ni mycket varmt välkomna till Bibeln Idags podcast. Och idag så sitter jag faktiskt här öga mot öga med Ray Baker.
Hej.
Hej, välkommen.
Tack.
Jag har ju sagt att du ska komma och besöka podden ganska många gånger eftersom att vi sen har lyckats planera in andra podcasts emellan, så att du har många frågor här från tidigare.
Ja, jag har hört de här frågorna i förväg. Jag har kunnat förbereda mig lite grann i alla fall.
Ja, det var ju ganska fint då. Ja. Ray är styrelseledamot i Bibeln Idag. Det måste jag säga tycker jag är den viktigaste saken att lyfta här i din portfolio eller din biografi. Men vi kanske ska säga något mer om dig också. Vill du presentera dig snabbt?
Ja, jag kommer från USA från början och har bott i Sverige i drygt 20 år. Och arbetar just nu som lärare på Credo-akademin i Stockholm, Sveriges vassaste bibelskola.
Ja, så fick vi det sagt också. Det
ja,
bra.
Precis. Gå in på credoakademin.nu.
Jep, Credo med C.
Ja.
Så. Ja, jag är inte sen att rekommendera bra grejer. Så att, det tycker jag verkligen är. Om ni letar efter en bibelskola med apologetisk inriktning.
Ja, så är det. Det är vår profil. Vi fokuserar mycket på apologetik, och, men inte bara.
Nej.
För vi anser att det är väldigt viktigt att vi inte bara utvecklar en massa andliga grodingel som bara är huvud och inget annat.
Bra sagt.
Utan vi vill ha både hjärna och hjärta tillsammans. Så att även om vi har väldigt mycket filosofi och apologetik på Credo-akademin, så har vi även andra kurser som handlar om tvivel och tro och själavård och
den personliga.
Och Bibeln naturligtvis, och som möter alla våra studenter en mentor, en lärare då, som man träffar till enskilt samtal med regelbundet mellanrum. Mm.
Och vi sitter idag och spelar in i Uppsala där Bibeln Idag har sitt kontor, och just nu så sopar de gatorna här ute, vilket väl är ett ultimat vårtecken.
Det är fantastiskt.
Äntligen, ja. Så om det är så att ni hör en massa bipande och blippande i bakgrunden, så kan det nog vara det. Jag vet inte hur mycket det går in i inspelningen, men jag hoppas att det inte stör er som lyssnar. Det ger en vårkänsla över podden, tycker jag. Ja, Ray, du jobbar som lärare nu idag, men det har du ju inte varit hela livet. Hur hamnade du här? Alltså, vill du dra din historia? För att jag tycker den är rätt rolig.
Ja, jo då, men jag växte upp i en liten håla i USA och arbetade klassfamilj och allt. Men ända sedan jag fick veta att det fanns andra länder och andra språk och andra kulturer har jag varit otroligt fascinerad av allt sånt. Och redan som jag var kanske 10 år någonting, min mormor frågade vad jag ville ha i julklapp. Och jag sa att jag ville ha japansk engelsk lexikon.
Japanskt engelskt just.
Ja, precis. Och den har jag fortfarande faktiskt. Så, jag har aldrig lärt mig japanska, men däremot har jag lärt mig en massa andra språk. Så jag läste teologi och filosofi i USA, religionsfilosofi. Och längtade ut i världen för att göra något för Gud i något annat sammanhang. Och kom till Island på 80-talet.
Okej, alltså vi pausar där. Hur hamnar man på Island från en vilja att åka ut i världen? Alltså, varför Island?
Ja, det är knappt så. Jag kommer ihåg alla detaljer nu. Men
det låter ju lite som pilkastning på världskartan, om jag ska vara ärlig.
Nej, alltså, på något sätt. Nu minns jag inte alla detaljer, men jag kom i kontakt med en isländsk tjej som hade kommit till tro i USA i en församling.
Så det är flickorna alltså?
Ja, men ja, inte på det viset.
Nej, okej.
Men när hon berättade lite om Island och liksom det andliga klimatet på Island och allt, så tyckte jag att det lät fascinerande. Och sen när jag började läsa om språket där, det där gamla medeltida språket som lever idag, så tyckte jag, men det där är bara för häftigt.
Så du hamnade på Island alltså, vad gjorde du där?
Jag lärde mig isländska, vilket jag förstår fortfarande allting, men det är lite svårare att tala isländska nu för att svenskan har korrumperat min isländska så mycket. Jag var med i motsvarigheten till Credo på Island, KSF som det heter, Kristelig studentafelag, och höll bibelstudiegrupper och upptäckargrupper för icke-kristna studenter på universitetet där, bokbord på campus och mycket annat. Försöka skapa kontakt med ungdomar och ja, samtala om Gud.
Så studentevangelist på Island, vad tog du vägen sen?
Och under tiden jag var på Island, då kom jag i kontakt med en man som många poddlyssnare kanske känner till. Kjell-Axel Johansson heter han. Han har varit en kristen ledare här i olika sammanhang, här i EFK-sammanhang först och främst. På den tiden var han rektor på Nordiska Bibelinstitutet, en skola som låg i Säffle som fanns då från 69 till 92. Och det här var våren 89 kanske. Han kom till Island för att försöka rekrytera lite isländska studenter till Nordiska Bibelinstitutet.
Okej, okej.
Och då lyckades han rekrytera mig som lärare då istället. Han fick inga isländska studenter, men han fick mig då. Så jag flyttade till Sverige sommaren 90. Lärde mig svenska, bodde i Karlstad ett tag och läste svenska. Och eftersom jag kunde flytande isländska, då läste jag bara SFI 4 månader innan jag började undervisa på svenska.
Oj, 4 månader alltså, det är bra.
Precis. Det är... Alltså jag tycker det är kul med språk.
Ja, man antar det när man hör dig.
Precis, men ja, så var det. Men NBI lades ner sommaren 92. Mm. Och då visste jag inte riktigt vart jag skulle ta väg eller så. Och jag gjorde en rund tur då, försöka hitta mig själv och hitta Guds vilja eller något sånt.
Hamnar du i Japan?
Nej, jag kom inte aldrig till Japan faktiskt, men med lite andra platser. Men så hamnade jag i Frankrike, i Paris.
Ja.
Och jag arbetade på en tvåspråkig bibelskola lite utanför Paris, 4 mil norr om Paris. Institut Biblique Européen, som det heter.
Så lärde du dig franska?
Jag lärde mig franska, ja, precis. Mm. Fast jag undervisade bara på engelska
okay.
på skolan.
Okej, det var tvåspråkig.
Ja. Men hela tiden jag var i Paris, då hade jag hemlängtan till Sverige.
Jaha.
Och det blev så pass starkt att jag började gå på gudstjänst i Svenska kyrkan i Paris för att hålla svenska levande, få en liten injicering av svensk språk och kultur varje vecka.
Mm. Så svenska, eller Sverige hade ändå blivit hem då alltså?
Ja, någonting så. Ja, nu är det verkligen mitt hem, jo. Det kan man säga, efter så många år. Men ja.
Och från Paris då så åkte du?
Ja, men när jag var i Paris i ett par år då kände jag att jag har ingen långsiktig framtid här i Frankrike. Jag längtar bara tillbaka till Sverige. Och då började jag kolla på möjligheten av att flytta tillbaka till Sverige. Och under de här 2 åren när jag var i Säffle då kom jag i kontakt med Stefan Gustafsson som är direktör för Credo-akademin. Och på den tiden var jag generalsekreterare för hela Credo och hade hört talas om att han hade startat Credo-akademin hösten 92. Och ja, jag bara kollade lite möjligheter av att komma tillbaka och samarbeta med honom. Men då var han intresserad, mycket positiv. Och så flyttade jag från Paris till Stockholm januari 96 och har varit här i Stockholm och som en del av Credo sedan 96.
Okej. Okay. Ja, det är en ganska intressant historia och det är väl man hör många berättelser om människor som åker ut i världen för att liksom, men jag tänker att det man drömmer om när man sitter i USA och tänker om att åka ut i världen är kanske inte Säffle, tänkte jag, men eller ja, exotiskt nog.
Man kan ta en kopp kaffe där i alla fall.
Ja, ja. Så nu undervisar du som lärare.
Mm.
Vad är dina huvudområden?
Jo, jag undervisar en stor kurs om idéhistoria och en stor kurs om etik.
Ja.
Undervisar om sekter och nya religiösa rörelser. Jag har en kurs om tvivel och tro, en kurs om C.S. Lewis. Religionsteologi, alltså hur vi som kristna ska förhålla oss till troende människor i andra religiösa traditioner, alltså troende muslimer och hinduer med mera.
Oh, det lät som ett program i sig, i och för sig. Det var inte det vi tänkte prata om idag, men det lät väldigt intressant.
Det är just den här kursen som pågår just nu på akademin.
Så. Ja, ja. Mm. Då är det fräscht. Ja. Men, det är som sagt inte därför du är här.
Nej.
Eller ja, det är trevligt att prata med dig om din bakgrund också. Och det är roligt att lägga alltid ett litet pussel med varje person man har i podden. Men Du har ju särskilt studerat vissa frågor de senaste åren.
Ja, precis.
Vad är det du har tittat närmare på?
Ja, jag har fördjupat mig i just läran om helvetet och evigt straff. Och det har blivit en doktorsavhandling av det hela. Mm. Så jag disputerade i somras med en avhandling.
Där du bevisar helvetets existens, eller vad handlar avhandlingen om?
Nej, tyvärr så får man inte göra så på universitetet.
Nej, man får ju inte det. Så nej. Din inriktning var?
Nej, alltså det var ju inom olika teologiska kretsar just nu så finns det en viss trend för teologer att försöka sänka temperaturen för Gud. Det vill inte sänka temperaturen för de som hamnar i helvetet först och främst, utan snarare för Gud. Där genom att säga att helvetet inte längre handlar om att Gud dömer en människa till helvetet. Utan man ser att helvetet är snarare den naturliga följden av människors fria val att leva utan Gud.
Just det.
Att människor har sagt nej till Gud i sitt liv och så, och Gud respekterar och liksom tar hänsyn till deras val även efter döden och låter dem leva frånskild från Gud i helvetet där Gud drar tillbaka allt det goda som Gud för övrigt vill välsigna sin skapelse med godhet och kärlek och vänskap och värme och skönhet och glädje och liv och allt annat. Alltså när Gud drar undan allt det där så blir tillvaron för de som finns där, det blir ett helvete, helt enkelt. Så det är inte så att det blir liksom, att jag sitter och spelar poker och dricker öl med mina polare eller så, som en del kanske föreställer sig. Men det blir en hemsk tillvaro, men det är inte Gud som straffar en människa eller dömer en människa till det. Okay. Utan man har valt det själv.
Och då var din, om vi bara tar den akademiska biten, vad var det du...
Och just det här perspektivet har utvecklats av teologer som ett sätt att försöka att svara på det som kallas för helvetets problem. Ja. Alltså om vi tror på en god Gud som är allvetande och allsmäktig, då skulle Gud kunna, liksom en allsmäktig Gud skulle kunna skapa en värld där alla människor av sin fria vilja ändå skulle välja liv med Gud. Och en kärleksfull Gud skulle vilja skapa en sån värld. Och en allvetande Gud skulle veta då vilka människor som aldrig skulle ta emot Gud. Så det är problematiken där med dessa tre satser som vi vet om Gud, som är sanningar. Men hur får vi det att gå ihop med Bibelns undervisning då? Att det blir ett antal människor som kommer att säga ett slutgiltigt nej till Gud.
Just det. Ja, jag tänkte att det här samtalet kanske inte så mycket skulle handla direkt om det du skrev i din avhandling. För den
nej,
är ju...
precis. För det var inte så mycket exegetik, det är inte så mycket bibelutläggning i nej. Avhandlingen. Men en liten anekdot då i samband med det. När jag först åkte till universitetet för att presentera min projektbeskrivning, då hade jag ett avsnitt som handlade specifikt om exegetik där. Och det var en person som satt där i kommittén som läste det här och han sa, ja men det här med exegetik, det där kan du bara ta bort direkt. Så det här är ju inte Nya Testamentet eller Gamla Testamentet, utan det är systematisk teologi som vi sysslar med här. Så ja men du kan bara ta bort det där med exegetiken. Jag kan säga att den här personen är numera en biskop.
Okej, okay, sådär.
Som ska förbli namnlös då, anonym för att skydda de skyldiga.
Ja, just det, precis. Så gör vi. Vi skyddar. Det gör vi. Nej, men jag tänkte, den här frågan, precis som du säger, så diskuteras ju helvetet en hel del i... Det har varit ett par böcker som har givits ut på svenska bara senaste tiden. Mm. Och jag tänkte att vi ska ta och... försöka att de närmaste 20 minuterna eller någonting lägga lite men vilka teorier finns och vad, om man nu läser Bibeln jag tänker inte att vi ska göra en stor exposé över alla världens teorier om återfödelse och allt vad det nu må vara för så mycket tid har vi inte och våra lyssnare skulle tröttna efter en stund, men om vi tittar på det bibliska materialet Vad finns det egentligen för dominerande tolkningar idag? Ja, men berätta lite för och emot egentligen, just för att titta på. För det är ju en fråga som många upplever som svår och en fråga som många känner att ja, det är kanske inte det här jag vill att grannen frågar om över staketet.
Just det.
Och då kan det vara skönt att få lite grann på fötterna bara så här grundläggande. Det här säger Bibeln och det här säger Bibeln faktiskt inte.
Mm.
Jag lyssnade på dig för ett par veckor sedan nu.
Ja.
Och då delade du vackert upp, man ska säga, den bibliska helvetes eller tiden efter döden i ett par olika kategorier. Olika tolkningar, olika vägar. Skulle du vilja göra det igen?
Ja, precis. Alltså, en tolkning som de flesta kommer att känna igen då, för att det är en av de klassiska kristna bilderna är just det som vi kan kalla för traditionalism.
Ja.
Och det är perspektivet, kanske den dubbla utgången är en annan etikett som ibland används. Det är idén att troende människor kommer att leva för evigt tillsammans med Gud i himlen eller i den nya skapelsen. Och att de som dör utan tron på Gud kommer att lida i medvetet tillstånd i oändlig tid i helvetet. Det är ett klassiskt perspektiv med den dubbla utgången där.
Så vi pratar evig tid,
ja,
och vi pratar ett lidande, ett medvetet lidande.
Mm. Precis.
Traditionalism.
Ja.
Mm.
Och sen finns det ett annat perspektiv som växer i popularitet även bland evangelikala kristna, och det är universalism. Och universalism har också väldigt långa anor i kyrkans historia, ända tillbaka till en del kyrkofäder. Och det är idén att alla människor så småningom kommer att bli frälsta av det som Jesus gjorde på korset. Att Guds kärlek är så stor och så oemotståndlig att det är ingen som kan ihärda i sitt uppror mot Gud i evig tid. Men nu, eftersom det inte alltid är uppenbart att alla människor kommer till tro på Jesus under tiden här i livet, då förutsätter man att det finns en eller kanske oändligt många chanser efter döden att vända sig till Gud. Och man vill inte helt ta bort bilden av helvetet, för att den finns ju som en del av den bibliska förkunnelsen. Men då fyller helvetet kanske en annan funktion. Det är inte först och främst vedergällning eller straff som det handlar om, utan någon slags rehabilitering. Så att helvetet blir lite mer som en skärseld då, snarare än en slutdestination.
Så i slutändan blir helvetet tomt på människor?
Det stämmer.
Helt enkelt. Sen kan man då möjligtvis diskutera om djävulen själv och hans demoner får vara där då. Eller om de också blir rehabiliterade. Det kanske vi inte har så mycket teorier om. Men
ja, jag har inte så starka åsikter om det, men nej, det finns lite olika tankar där.
Mm. Okej, okay, så traditionalism, universalism.
Och sen finns det ett perspektiv som också växer i popularitet bland evangelikala kristna. Och det är ett perspektiv som ibland kallas för annihilationism, annihilationsläran, eller konditionalism. Och det är två etiketter, även om det kanske finns små nyansskillnader som man skulle kunna göra, men de används mer eller mindre som utbytbara begrepp. Och det är idén att troende människor kommer att njuta av det eviga livet tillsammans med Gud, och att de som dör utan tro på Gud genom Jesus Kristus, de kommer så småningom att upphöra att existera som en del av det eviga straffet. Och tanken här är att människosjälen i sig själv inte är naturligt odödlig, utan människosjälen har en början och den också kommer att ha ett slut om man inte tar emot evigt liv som en gåva från Gud genom tron på Jesus Kristus.
Varför jag kan inte ens säga ordet.
Konditionalism.
Konditionalism. Vad kommer ordet säga?
Ja, precis. Det kommer från idén att människosjälen är bara villkorligt odödlig. Alltså conditional immortality.
Okej, det är på den engelskan alltså.
Ja, precis. Ja. Det kommer från engelskan. Conditional immortality. Alltså villkorligt odödlig.
Och annihilation, det är helt enkelt att försvinna.
Ja, precis. Man blir utplånad. Eller,
just det.
Ja.
Mm. Så detta skulle du säga är de tre stora vägarna? Om man...
men som sagt, själva avhandlingen handlar om ett fjärde perspektiv där som man också bör nämna. Det finns inget bra namn eller ingen tydlig etikett då som alla forskare är överens om här. Men idén är ju att, som sagt, att helvetet inte handlar om straff som Gud utmäter eller dömer en människa till, utan att helvetet är den naturliga följden av en människas fria val.
Du som tycker om C.S. Lewis har ju såklart läst hans helvetesskildring.
Ja.
Den stora skilsmässan.
Precis.
Det är ju en väldigt intressant bok. Jag kommer ihåg att jag läste den när jag var...
Väldigt fyndig bok också.
Väldigt fyndig.
Och alltså där... om man inte har läst den, den är rolig att bara läsa. Det handlar om människor i helvetet som åker på dagstur på en bussutflykt till himlens utkant. Och där träffar de änglar och lite saliga människor med mera.
Och hur de då upplever himlen, eller himlen som kanske inte alltid positiv, kan man säga. Särskilt precis. Gräset har en viss förmåga att vara lite otäckt. Men var skulle du placera C.S. Lewis här? I den här?
Ja, precis. C.S. Lewis var en av de första som presenterade det som har blivit det där fjärde alternativet som jag har lagt fram där. Att helvetet inte handlar om dom eller straff, utan som den naturliga följden av en människas fria val. Och det var han som har inspirerat en hel mängd andra teologer som har gått vidare och utvecklat det som han la ut i kärnform här och gjort det mycket mer filosofiskt och teologiskt rigoröst. Och här kan vi tänka på teologer som N.T. Wright och Richard Swinburne med flera.
Här kan vi ju se, det är alla de här på något sätt erkänner ett helvete, men helvetet har olika funktion eller vad man ska säga.
Precis.
Och sen finns det ju såklart då som vi sa, det finns ju även de som inte ens erkänner ett helvete, universalister som till och med säger att helvetet bara är någon slags skrämselhicka som någon hade som kanske inte stämmer. Men vi lämnar de perspektiven åt sidan så länge. Mm. Du och jag sitter här och accepterar att det står om helvetet i Bibeln, men vi får fundera över lite grann vad...
Men jag tycker att Jerry Wald, som är en teolog som har jobbat väldigt mycket med sådana frågor, han har skrivit en bok om helvetet och sen en om himlen och en om skärselden.
Oh.
Och nu har han skrivit en samlingsbok där han har liksom tagit det bästa utav dessa tre djupare böcker och gjort det lite mer lättillgängligt, kan man säga. Men han uttrycker det väldigt bra att alla dessa fyra perspektiv har bibelverser som prima facie, eller med första anblick, ger starkt stöd för just det perspektivet. Och sen finns det andra bibelverser som är mycket mer problematiska. Mm. Så det är bara en fråga om vilken uppsättning verser man tycker är de tydligaste. Och sen får man tolka de övriga mer problematiska verserna i ljuset av de som man tycker är tydligast.
Vill du ge några exempel på alla fyra? Bara så vi får en känsla av lite grann vad det kan vara. Alltså, ta en eller två som du tycker är utmärkande för traditionalism och så en eller två som talar emot.
Ja precis. Alltså, om vi tänker på traditionalism, vi börjar där eftersom det var det första som jag presenterade.
Ja,
då har vi verser som Matteus 25 och 46, där det är liknelsen om fåren och getterna. Där Jesus säger att dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Och där har vi en väldigt tydlig uppdelning då, att det finns två destinationer, evigt straff och evigt liv. Där.
Just det.
Och sen har vi Jesus i bergspredikan där i Matteus 7 som berättar om den smala vägen som leder till livet och en bred väg som leder till fördärvet. Andra liknande verser där.
Ska vi ta plusverserna först, de som talar för, eller ska vi ta en minusvers?
Ja, precis. Men vi tar flera plusverser till de andra perspektiven nu också.
Universalismen då?
Alltså universalism, då har man verser som i Filipperbrevet kapitel 2, där vi har en fantastiskt vacker hymn eller psalm som användes då i den tidiga kyrkan på en tid då, innan de nytestamentliga breven ens hade författats. Som Paulus citerar där, att vid namnet Jesus ska alla knän böjas och alla tungor bekänna att Jesus är Herre, Gud Fader till ära. Och de menar att ja, men det är tydligt, alla ska böja knän, alla ska bekänna att Jesus är Herre. Och då tar de också en vers som är Romarbrevet kapitel 5 och vers 18. Nu kan inte jag utantill, men det står ungefär att det är en jämförelse då mellan Adam och den andra Adam, Jesus Kristus. Och precis som i Adam då har alla dött, alltså med syndafallet, och att döden har kommit in i världen genom Adam, som vi ser tidigare i samma kapitel. I Kristus så blir det liv och, ja, nu minns jag inte exakt den exakta formuleringen då, men summan av kardemumman är ju att det blir liv och frälsning för alla.
Mm. Så där har vi två på universalismen, ja, och konditionalismen.
Konditionalismen. Jo, det finns ju väldigt många bibelverser där som man skulle kunna lyfta fram. Bland annat i Matteus kapitel 10 och vers 28. Där Jesus lovar att, eller säger till sina lärjungar, han skickar ut dem till, på ett missionsuppdrag, att inte vara rädda för de som kan döda kroppen men som inte kan döda själen, utan att frukta istället honom som kan döda både kropp och själ i helvetet. Och där syftar han på Gud och inte på Satan förresten, som många misstolkar. Och sen ser vi att syndens lön är döden i Romarbrevet kapitel 6 och vers 23. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så att den här versen kan inte bara handla om den fysiska döden, för även troende människor kommer att dö den fysiska döden. Så det handlar om liksom en någon slags andlig eller själslig död som kommer. Så som jag anser det då, det är ju den andra döden som vi läser om lite senare då i Uppenbarelseboken. Så att är man född en gång, då dör man två gånger. Föds man två gånger, både andligt och fysiskt, då dör man bara en gång, bara fysiskt.
Kan du ta den en gång till? Bara ja, så att folk hänger med.
Jo, precis. Ja. Alltså, föds man en gång, bara fysiskt, ja, då dör man två gånger, både fysiskt, den fysiska döden, och sen den andra döden, den andliga döden, som vi läser om i Uppenbarelseboken.
Det vill säga, man upphör att existera i ja, helvetet efter
precis,
ett tag då.
Ja. Ja. Mm. Och sen föds man två gånger, och så både fysiskt och sen född på nytt, då, som Jesus pratade om, som en liknelse på frälsningen. Då dör man bara fysiskt och lever för evigt då med Gud.
Så i den här läran så ligger väldigt mycket tonvikt alltså på just verserna kring det eviga livet då.
Ja, precis. Ja. Och vi ser väldigt många gånger att en hel rad bibelverser där vi har en kontrast, en tydlig kontrast mellan det eviga livet å ena sidan och fördärvet å andra sidan. Och fördärvet behöver inte betyda att det upphör att existera. Men just i kontrast till det eviga livet, det ger ett tecken på någon form av död som det handlar om.
Ja, just det. Om det ska kunna vara ett kontrastpar,
precis,
så funkar det inte att säga evigt liv och fördärv. Utan mm, då måste det nästan vara evigt liv och död.
Ja, precis. Någon slags evig död.
Just det. Mm. Ja. Och sista då, ja, plustexten på...
Och sen det fjärde perspektivet är helvetet som naturlig följd. Alltså teologerna som har utvecklat det här perspektivet, de erkänner att det inte bygger först och främst på exegetik, utan de bygger på mer teologiska, filosofiska frågeställningar. Men en vers som man skulle kunna lyfta fram här är texten i Jakobs brev kapitel 1 då, när vi ser hur med liksom en orsakskedja där med begär och synd och synden som växer fram och leder till döden med mera. Att döden verkar vara någon slags konsekvens, naturlig konsekvens av människors begär och människors synd med mera. Så det är en vers som har presenterats, men som sagt, man bygger inte den här teorin först och främst på exegetiken. Det är väldigt svag exegetisk stöd för det fjärde perspektivet, tycker jag. Mm.
Och om man då är traditionalist,
ja,
nu ska jag ju säga här klart och tydligt att det inte är så att vi sitter här och hoppas om en stund här har liksom spikat fast, vilket som är den enda sanna vyn här. Det hoppas jag ni förstår, men om vi tar traditionalist, en traditionalist som då alltså tror att det finns ett helvete, de som inte tror kan hamna där Och det handlar om ett evigt tid, evigt lidande. Mm. Ett straff. Ja. Bara för att återknyta. Vilka texter skulle du säga talar emot det perspektivet då? Om vi nu tar texter som pratar emot.
Ja, men det är väldigt många verser som i första Timoteus brev kapitel 6 och vers 16. Där det står att endast Jesus som ensam är odödlig. Så det säger ingenting specifikt om de ogudaktigas destination eller öde eller så. Men att odödligheten är någonting som endast Jesus har i sig själv. Människor är inte odödliga. Eller andra Timoteus brev kapitel 1 och vers 10. Där det står att Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Och Paulus lovordar dem som söker oförgänglighet i Romarbrevet 2. Så det är ingenting som man naturligtvis har, utan någonting som man kan söka, som man kan få genom evangeliet, genom Jesus Kristus som har lyft fram det. Och vi har det här löftet också i första Korinthierbrevet kapitel 15. En text som handlar om uppståndelsen, Jesu uppståndelse i kapitlets första del och sen den allmänna uppståndelsen i den senare delen där. Att det finns ett löfte om uppståndelse för troende människor. Att när det oförgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger, att döden är uppslukad och segern är vunnen. Så det är också någonting, odödligheten är någonting som bara ges åt de troende, de som tar emot evangeliet.
Men är inte det fler plustexter på traditionalism egentligen? Eller hur talar det emot traditionalism, tänker du?
Jo, att själen inte i sig själv lever för evigt.
Och sen, jaha, det talar emot evig tid, alltså evigt
ja,
straff.
Precis.
Okej, jag är med.
Ja. Men sen finns det en mängd andra bibelverser som talar lite tydligare om just hur det kommer att gå för de ogudaktiga. Och vi har ju väldigt många liknelser om det i Gamla testamentet. De ska vara som en dröm när man vaknar, de ska vara som dagg när solen går upp, och de ska förintas, de ska vara som gräset som brinner upp i en eld, och många andra liknande idéer om att man kommer att försvinna precis som en dröm när man vaknar.
Så det talar alltså emot perspektivet av ett evigt straff.
Evigt med, ja. Alltså, evigt straff tror jag.
Eller evigt.
Eller, precis.
Evig
medvetenhet.
Mm. Just precis. Det. Evig medvetet lidande.
Mm.
Just det. Men sen kan jag tänka mig också att många verser som talar för universalism är ju direkta motverser mot traditionalism då. Ur perspektivet att ja, men om universalismen är att alla kommer, så det är klart att de är motverser mot att några kommer till helvetet, så att säga.
Ja, precis. Så det är klart att verser som kanske talar för ett visst perspektiv är också de som blir svårast för något annat perspektiv.
Mm. Precis, så nästan vi kan lämna universalismen därhen. Men vad, för konditionalismen då? Ja. Vilka verser skulle du säga är svårast att förhålla sig till?
Ja, kanske de svåraste är just Uppenbarelseboken kapitel 14. Det finns en text där från vers 9 till 11. Där. Men Uppenbarelseboken är ju som sagt väldigt svårtolkad, som alla vet, bibelläsare vet. Och där finns väldigt tydliga kopplingar till olika berättelser om domen i Gamla testamentet. Där. Dom över Sodom och Gomorra, inte specifikt här i kapitel 14, men andra platser i Uppenbarelseboken. Domen över Edom, som är väldigt tydlig här. Jag erkänner att det är ju svåra texter. En annan text som ofta lyfts fram då av traditionalister som vill kritisera konditionalism är Matteus 25 och 46, en vers som jag nämnde där om att dessa ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. Där de menar att ja, men om det eviga livet aldrig tar slut, då kan inte det eviga straffet ta slut heller. De menar att man kan inte liksom ha oändligt liv å ena sidan och sen ett straff som är bara tillfälligt och som slutar när man blir utplånad. Och det var en invändning som Augustinus presenterade redan på 400-talet. Men ordet som översätts där som evigt då behöver inte alltid tolkas kvantitativt då, som ett temporalt begrepp, utan det kan också ha en kvalitativ definition som vi ser flera gånger i Bibeln. Och då blir både det eviga livet och det eviga straffet evigt i den bemärkelsen att de är slutgiltiga. Det finns ingen återvändo. Att de är eviga i sina följder. Kanske inte att de fortsätter kronologiskt i oändlig tid, men att det är en slutgiltig dom både för de ogudaktiga och för de frälsta.
Så då skulle man alltså kunna förstå evig som att det här är, nu är beslutet taget, det är oåterkalleligt, det går inte att vända åter.
Precis.
Och det skulle då funka ur ett konditionalistperspektiv, för det skulle betyda att om man då hamnar i helvetet så upphör man att existera, antingen ganska tidigt eller efter ett tag.
Ja, men så annihilationister eller konditionalister har lite olika tolkningar på hur det ser ut exakt. Så,
ja. Jag antar att det har att göra med att en konditionalist då måste förhålla sig till texter som har med straff att göra.
Ja.
För det talas ju rätt mycket om straff, precis, att helvetet är ett straff och att då kanske man behöver en tid av straff innan man upphör att existera för att få ihop det.
Ja, delvis det. Men också att för att särskilja det som konditionalister tror på från det som alla ateister tror på. För att ateister tror att ja, men man dör och så är det slut.
Ja.
Då vet man inget mer, typ. Och kan ateisterna ha rätt i det här? Alltså, ja. Vill konditionalister ge ateister det som de egentligen längtar efter? Alltså det blir som att ge dem ett argument för varför de inte ska tro på Gud.
Ah, intressant. Sant. Ja, det skulle det ju vara, för då skulle de ju i så fall bara dö och sluta existera och så skulle de vara nöjda, eller vad vi ska säga.
Ja, nöjd blir man inte för man finns inte.
Men.
Ja.
sant. Ja, ett intressant argument. Ja.
Och då, men just med idén som vi har i Bibeln, att Gud väcker både de rättfärdiga och de ogudaktiga på den yttersta dagen för att ge räkenskap inför Gud. Mm. Då blir det en medvetenhet om att nu har jag satsat fel. Och då får man de här allvarliga konsekvenserna av att man har satsat fel i livet.
Mm. Och om vi då tittar på perspektiv 4 här då, som då alltså... Egentligen, både 2, 3 och 4 växer ju till viss del i många kretsar.
Så. Just det.
Det är klart att man skulle kunna vara lite billig i sin retorik här och säga att ja, men det är ju inte så mycket bibelstöd, så därför så skjuter vi den idén i sank bara för att det inte är så exegetiskt påbyggt, så att säga. Men, men vad skulle du lyfta som motargument till den tankekedjan snarare? Alltså, för nu har vi haft motargument till de andra.
Ja, precis. Jag tycker att en av de stora svagheterna med det fjärde perspektivet här, helvetet som naturlig följd, är just att det saknar biblisk stöd. Och det verkar vara så många andra bibelverser som säger emot det. I synnerhet alla dessa texter som talar specifikt om Guds vrede och om straffet med mera. Och sen... Om jag tänker lite mer teologiskt så tycker jag att det blir någon slags dubbelhet där. Att säga att helvetet är en naturlig följd. Men att frälsningen får vi som en gåva. Så att i klassisk kristen teologi så tänker vi att ja, men en människa som blir frälst, hon kan inte liksom berömma sig själv.
Nej.
Utan det är en gåva som vi får från Gud. Alltså vi överlåter oss helt till Gud och så tar vi emot evigt liv som en gåva från Gud. Ja, så det är bara Gud som vi kan tacka. Men, så vi tackar Gud för vår frälsning, men vi får inte skylla på Gud om någon blir dömd till helvetet.
Ja, just det.
För det är då det är människan som bär ansvaret för det. Så det blir någon slags dubbelhet där. Att jag kan inte liksom... ta åt mig äran för att jag har valt att bli frälst. Men jag får ta skulden då om jag inte väljer att bli frälst och hamnar i helvetet.
Ja. I och med att du då har varit påad flera gånger än som nästa gäst och då smitit in gäster emellan, så har vi då som sagt frågor till dig då. Vi brukar ju skicka frågor från tidigare gäster vidare till de som då kommer. Och då har vi då, jag tänkte vi kan börja med den fråga som Olof Edsinger ställde till dig. Och den frågan löd ungefär så här, jag tror inte jag kommer ihåg den ordagrant, men det var frågan om ingenting kan existera utanför Guds närvaro, hur kan man då tro på ett helvete som i vissa av de här teorierna då helt enkelt innebär en separation ifrån Gud, en existens utan Gud?
Ja.
Kan du vrida lite grann i den? För om man tror på en existens, att det inte kan finnas någon existens utan Guds närvaro, då måste man ju nästan bli konditionalist, antar jag.
Ja, jag tror det. Helt enkelt. Ja, det är liksom det korta svaret. Ja, men Olof väcker en väldigt intressant fråga här. Just att det är ett perspektiv som har alltid dominerat i den östortodoxa kyrkan.
Okay.
Och dess teologer. Och det har väldigt långa anor i den ortodoxa traditionen. Att ända tillbaka till Sankt Isak av Nineve till exempel, och Sankt Simeon den nye teologen.
Som, den nye teologen från,
ja, från 1000-talet.
Ja, just det, precis.
Precis, som menade att Gud är allestädes närvarande, och man lyfter fram verser som psalm 139, att var kan jag fly från din närvaro? Det är en retorisk fråga om att det är omöjligt att fly från Gud, att separeras från Gud. Och så verser som slutet av Romarbrevet kapitel 8 då, att vad kan skilja oss från Guds kärlek? Mm. Och de menar att det kan ingenting. Alltså inte ens helvetet, men att för de som hamnar i helvetet så blir det just Guds kärlek som är det som gör så fruktansvärt ont för en människa som hamnar i helvetet. Ja. Och nu var det både Sankt Isak och Sankt Simeon universalister och trodde att man så småningom kommer ur helvetet. Men just på grund av att Guds kärlek är ju så oemotståndlig, ja, till sist.
Men det ligger ju universalismen och alternativ 4, som vi fortfarande inte har något bra namn på. Ja. De kan ju ändå ligga ganska nära varandra där. Är det inte så att om
ja, no. Nej, men det fjärde alternativet här, helvetet som naturlig följd, de brukar då mena att när man säger sitt slutgiltiga nej till Gud, då har man också tackat nej till allt det goda som Gud vill ge.
Okej, så det skapelse. Finns ingen buss tillbaka? För att använda bilden från C.S. Lewis. Nej, okej. Okay. Nej. Medan universalisten skulle möjligtvis hävda att det finns möjligheter.
Alltså, alla kan ju liksom lägga till andra chanser efter döden. Och ja. Alla dessa fyra perspektiv, ja, ja, egentligen. Ja. Men det är en nödvändig del av något av dessa perspektiv. Eller men. Kanske universalism.
Ja, det borde nog vara.
men det fjärde alternativet där, helvetet som naturlig följd. Då menar man att man fortsätter att existera, men allt det andra goda som Gud vill ge är borta.
Just det.
Skönhet och vänskap och kärlek och glädje med mera. Men jag tycker att det blir lite problematiskt just för att, eller man blir mer konsekvent om man också har tackat nej till själva existensen. För att om vi förutsätter det ontologiska argumentet för Guds existens, då att existensen är också en någon slags predikat eller egenskap som är bra.
Just det.
Och det är Gud som är skaparen, som är grunden för all existens. Och så om man verkligen ska säga ett slutgiltigt nej till Gud, då måste man också säga nej till existensen.
Den är intressant. Nu blev det filosofiskt. Men det är sant. Ja. Jag vet inte om Olof känner sig nöjd med den frågan eller det svaret, men Vi låter det bero där. Han får återkomma, men nu kommer ju säkert ha möjlighet att diskutera frågorna.
Ja, vi träffas lite då och då.
Men så hade vi också Hanna som ställde en fråga som var lite mer av, inte så ska säga, djupfilosofisk kanske. Vi får väl se vad du gör av den. Då hon ju undrade om det var viktigt att ha en uttalad syn på frågan om helvetet. och också vad det får för konsekvenser i det dagliga livet. Alltså, det beror lite på vilken väg man går här. Men.
Ja, precis. Så, om det är viktigt att ha en uttalad syn, det är, jag tycker naturligtvis är en väldigt viktig fråga eftersom jag har ägnat 7 år eller så på deltid att studera det här, eller mer. Men för andra människor, hur viktigt det är, jag vet inte, men del två av hennes fråga, däremot tycker jag att hur vi ser på helvetet spelar väldigt stor roll för väldigt många andra nyckelfrågor inom den kristna teologin. Alltså vår gudsbild till exempel. Alltså, och det är kanske det mest uppenbara. Alltså, tror vi på en gud som saknar alla rimliga proportioner att liksom straffa en människa i medvetet tillstånd i miljarder år för synderna man har begått under en livstid på högst 100 år, till exempel. Eller om vi tar ett annat perspektiv, vi tar helvetet som naturlig följd. Jag tycker att det spelar väldigt stor roll för hur vi ser på korset. Och här kommer vi verkligen in på kärnan i den kristna tron. För att alla dessa teologer som tar det fjärde perspektivet på helvetet som naturlig följd, då menar de, eftersom de säger att helvetet inte är något straff eller så, man ser att de också tar avstånd från den här idén att Jesus tar på sig hela världens straff på korset. Utan man kommer med en annan tolkning på det som hände på korset. Att korset är någon slags moraliskt exempel eller förebild som Jesus blir. Eller att Gud delar våra lidanden med oss. Eller att det är ett tecken på Guds slutgiltiga seger över ondskan. Eller någon annan tolkning, men inte just att Jesus bar vårt straff på korset. För att om Jesus inte bar vårt straff på korset, om det inte finns något att straffa så att säga, då finns det ingen mening med att människor i helvetet ska straffas.
Sant.
Så jag tycker att just vilken tolkning vi har på helvetet, det spelar väldigt stor roll för många andra väldigt centrala frågor i den kristna tron.
Om man då tar ner det på en rent praktisk nivå?
Ja, rent praktisk nivå så tycker jag att det spelar roll för hur vi möter människor i vår omgivning. Hur vi möter våra grannar och vänner och släktingar som inte är troende.
Jag tänker rent spontant att om man då kanske är universalist så är man inte lika mån om, är väl fel att säga, men lika snabb på att försöka föra människor till Jesus. Eller hur var...
Ja, alltså det är
man har inte samma piska i alla fall.
Ja, precis. Det är en kritik som ibland har riktats mot både konditionalism och mot universalism. Kanske först och främst universalism är hela så nöden för att nå ut till människor med evangeliet försvinner. Jag är inte villig att komma med en sån anklagelse. För jag tycker att det finns tillräckligt många människor som tror på helvetet så i oändlig tid i medvetet tillstånd som ändå inte vittnar för människor.
Ja, sant.
Så jag kan inte säga att klaga på en tolkning av dessa texter om helvetet och säger att det leder till att människor inte brinner av iver för att sprida evangeliet. För att det ser vi att människor är likgiltiga inför andra människors eviga öde, oavsett vilket perspektiv man har på helvetet. Mm. Tyvärr.
Så är det. Ja. Och då innan vi glömmer bort det och innan vi börjar avrunda här nu så tänkte jag skulle fråga dig nästa person att vara med i podcasten.
Aha, nu får jag revansch.
Nu får du revansch, ja, precis. Jag tror nu att det här blir nästa person för att jag har några podcasts på gång som inte är inbokade än, så de kan hinna emellan. Men i så fall så drabbas den här personen, precis som du, av dubbla frågor. Ja. Och den som vi ska intervjua om några veckor är Per-Erik Aronsson som tillsammans med sin fru Nathalie har skrivit en guide till Jakobsbrevet.
Ja.
Som då ges ut i april. Och det är ju en del i Bibelguides-serien där Vi går igenom Nya Testamentets böcker. Man läser ett kort stycke ur boken och så får man då en kommentar av en författare som kommenterar texten så att man då ska förstå den på djupet, men också då förstå hur den kan ha med min vardag att göra. Och så är det lite frågor och sådär i serien. Men, eller till läsaren då som läser. Så att Jakobsbrevet, ja, är hans huvudområde då, han och hans fru. Vad skulle du vilja ställa för fråga till honom?
Så vad gör du för att den personliga bibelläsningen ska fortsätta kännas färskt och meningsfullt? För ibland går jag i alla fall genom perioder när man läser Bibeln och man tänker, ja, men det här har jag läst 100 gånger och det är ingenting nytt eller så. Det har jag läst förut. Vad gör du för att det ska fortsätta vara färskt och meningsfullt att läsa Bibeln?
Du kan väl bara läsa på flera språk, antar jag.
Ja, typ.
kör på isländska nu.
Ja.
Det ska vi ta och fråga honom. Absolut. Men då ska vi ta och börja knyta ihop det här. Jag antar att ni som har lyssnat har fått någonting att tugga på. Och ni är mycket varmt välkomna att återkoppla via Facebook-sidan på Bibeln idag eller via kontaktformuläret på bibelnidag.org, så kan jag alltid bjuda in Ray igen att fortsätta
kan
samtalet.
Kan jag göra lite reklam kanske här?
Ja, men det tycker jag absolut. Ja. Kör!
Alltså, för några år sedan så bad Svenska Evangeliska Alliansen mig att skriva ett litet häfte om just helvetet. Och det heter En brännande fråga. Där jag går igenom mer eller mindre det som vi pratat om här på podden idag. Där jag har lagt ut bibelverser både för och emot dessa fyra huvudperspektiv som jag har här. Häftet finns fortfarande i begränsad upplaga hos Svenska Evangeliska Alliansen. Och du kan hitta dem på webben där på sea.nu. sea.nu.
Där finns det också andra ganska bra resurser som har med apologetik och liknande frågor att göra. Så
ja,
besök gärna hemsidan. Och det är väl ingenting du vill prata om nu, för så är det med alla författare, men jag anar att det kan vara så att det kanske siktas på att göras en bok någon gång av lite tjockare slag kring frågorna också, men det ska du slippa prata om, för det vet jag att författare gillar inte att prata om sina kommande projekt. Så att,
tack.
Men det får vi väl se om det dyker upp i framtiden. Så.
Bra.
Det är bara en misstanke jag har. Som,
Liten
en liten känsla. Så.
Ja.
Med det så ska vi ta och knyta ihop här. Och som sagt, återkom gärna antingen med frågor till Ray eller så som vi kan göra ett nytt program av. Eller om ni har andra önskemål, både om tema i podden eller om gäster ni tycker vi borde ta oss an. Ni kan prenumerera på podcasten via iTunes eller via SoundCloud. Det går också bra via andra såna här appar, för podden har ju sin så man kan ju prenumerera jag prenumererar i min Android-telefon till exempel. Det är bara att söka på Bibeln idag och podcast så brukar man hitta fram till slut. Och med det så rundar vi av idag. Jag tackar dig, Ray.
Tack själv.
För tiden och för samtalet. Och tackar er som har lyssnat. Så hörs vi av igen om några veckor.
Tack och hej.